Frånsett detta visar våra dagars enkla och mindre andligt utvecklade, färgade människor, indianer, ofta både ärlighet och pliktkänsla. De vita har mycket att lära av dem när det gäller tolerans, uthållighet och trofasthet. Låt mig här citera White Eagle beträffande indianer och andra tidiga raser. Här vill vi framhålla att indianerna var ett godhjärtat folk, en fin, ädel ras, närmare den stora vita anden i sina hjärtan än många av de kultiverade, intellektuella vita som ibland ägnar sig åt att jaga, döda. Ni behöver inte döda. Försök istället att leva på frukt och andra av jordens produkter, vilka är människans naturliga föda. En sak fyllde indianens hjärta. Moral skulle ni kanske kalla det. De var ärliga. Deras ord var bindande, och när andra raser behandlade dem annorlunda blev de chockerade. De var karaktärsfasta, pålitliga och uppriktiga. De hade stort moraliskt mod. Deras moral var sannerligen mera högtstående än vad den vite mannen har eller har haft. Ändå tror man fortfarande att de var grymma och vilda. Men det var de inte förrän de blev illa behandlade. Inte förrän den vite mannen gjorde dem illa genom sin egen grymhet. Den röde mannen skulle kunna berätta en hel del om naturens krafter för den vite mannen, och om han förstod dem, skulle de kunna leda till både andlig och materiell framgång. Det fanns en renhet, enkelhet, ädelhet, mildhet och trofasthet i indianens tillbedjan av den stora vita universella anden. Den osynliga världen är full av okulta krafter, som utgör en del av den stora vita anden. De indianska ledarna, lärarna och de vise var mycket kunniga om dessa krafter. Somliga av dessa män kom till jorden från andra, mera utvecklade planeter. Dessa indianer gick i sina hjärtan den stora anden till mötes, vilken de igenkände i alla dess manifestationer, i den växande säden, i regnet som var så viktigt för dem, i solskenet, i träden och de vilda blommorna. I hela naturens liv liksom också i alla mänskliga relationer såg de givaren, skaparen. Indianen blickade därför mot himlen med erkännande av en kraft. Han erkände en kraft hos stjärnorna och planeterna, solen och månen, väl vetande vilket inflytande de hade på hans liv och livet på jorden. Han studerade naturen, vindarnas riktning, regnmolnen och de fyra årstiderna och han såg en styrande kraft med vilken han kunde samarbeta i harmoni. Vårt folk kunde nedkalla regn om så behövdes. De sådde sitt utsäde på rätt tid och hade sin egen metod att göda växterna. De kunde samla en viss, osynlig näring, ett vitt ljus, varmed de gav näring åt sina skördar. Vid vissa tider på året utförde de sina ceremonier liksom ni firar era kyrkliga högtider. Alla sådana ritualer utvecklar kraft och kan vara till stor hjälp om deltagarna tror på dem och hänger sig gott till dem. Indianerna brukade utföra stora ceremonier då de åkallade den stora vita anden för välsignelse av deras skördar. De visste att bland de osynliga krafterna fanns grupper av elementar och naturandar. De är inte av mänskligt ursprung, fastän många av dem liknar människor, ty deras mål är att bli likvärdiga med människor och ser människan som sitt ideal. Indianerna vädjade därför till sina vänner naturandarna om hjälp. De förstod att de måste vara vänliga mot andra varelser och tacksamma för deras hjälp när det gällde deras skördars tillväxt. De behandlade också jorden kärleksfullt, till jorden är livets sköte, den stora modern, där de sådde sitt utsäde för att få den föda utan vilken den röde mannen måste dö. Detta bevisas enligt vår åsikt av myter och av stenar i form av en moder med ett litet barn i sina armar. Sådana monument är svårt sönderfrätta, så gott som söndersmulade. Men man kan fortfarande spåra tillbedjan av den stora modern i dem. Indianerna hade hemliga kunskaper om jordbruk. De visste hur man brukar jorden och hur man utvinner dess slumrande möjligheter. Varför låter ni inte oss få del av dem? Frågar du kanske. Vårt svar är, inte förrän människan har nått ett utvecklingsstadium bortom girighet och själviskhet. Hon har ej övervunnit det stadium där hennes enda tanke är lönsamhet. Och skulle bara förgöra sig själv om hon försökte begagna sig av dessa kunskaper. Den röde mannen vet en hel del om medicin. Våra medicinmän var underbart kunniga, men de har blivit misskrediterade och värdefulla kunskaper om örter, blommor och barken på träd har gått förlorade. De använde naturens egna läkemedel mot alla kända sjukdomar, och när den moderna människan kan förstå och gör på samma sätt, skall hennes kropp snart återvinna jämvikt. Sjukdom, så som ni känner till den för närvarande, är ett resultat av okunnighet och felaktigt levnadssätt. Människan bryter mot Guds alla lagar inte bara när det gäller att äta, utan också att handha själva livet, i hennes sätt att bruka jorden, vattnet och luften, allt är förgiftat. Människans tankar är förgiftade. Det är därför som vi kommer tillbaka från det andliga livet för att bibringa er lite vetande och få er att lyssna och pröva våra idéer om rätta tankar och god vilja som leder till rätt handlande. Det ger kontroll över nervsystemet, rätt andning och ett lugnt, stabilt liv. Kan ni föreställa er en gammal indianhövding som råkar i panik och rusar omkring? Försök föreställa er honom i hans utrustning när han i tystnad träder in i cirkeln bland sitt folk. Stilla vandrar han omkring, sprider rökelse och välsignar dem. Se honom framför er där han står med uppåtsträckta armar och åkallar skaparen om kärlek och välsignelse. Kan ni höra det taktfasta trummandet av oräkneliga indianer som ska följa honom i ett givet ögonblick i en sjungande procession? Vad sjunger de? Kan ni inte tänka er det? De sjunger i harmoni med livets egen rytm. De sjunger det stora aum, och nedkallar andens kraft, som skapar och som till och med attraherar luftströmmarna för att bringa något alltigenom gott, en fysisk och andlig välsignelse av de församlade stannarna. Folk har, kort sagt, en alldeles felaktig uppfattning om indianernas karaktär och temperament och det liv de levde innan de blev så gott som utrotade. Men ingen skall klandras för det. En ras föds med en viss kroppstyp, vissa karaktärsegenskaper och en plan i hjärtat. I dess natur, personlighet eller rasegenskaper, antingen den vet om det eller ej, bär den en vetskap om sin mission. Allt sedan tidens begynnelse på jorden, du anar inte hur länge sedan det är, har det funnits otaliga människoraser, och alla har de medverkat till livet i dess helhet. Det är omöjligt att beskriva de många strålar eller linjer av liv och intelligens, som har bidragit till det liv som människan lever idag. Men om du föreställer dig ett spindelnät, men mycket mera komplicerat, och om jorden som ett klot med dessa sammanvävda linjer, kan du få en svag aning om hela planens invecklade beskaffenhet. Inte ens då kan du se den mångfald av bidrag från olika raser, som har bragt din mänsklighet till dess nuvarande plats på evolutionens skala. En gång levde en indian som kunde se längre än sina yngre bröder, medan han en gång hade inkarnerat som ledare för människorna, vars mission var att skapa ett enda stort nationernas brödraskap bland sitt folk. Han lyckades med denna uppgift och lärde sina yngre bröder hur de skulle leva i fred tillsammans. Samma indianer arbetar nu, fast de befinner sig i andligt tillstånd, bland människorna för att skapa ett sådant nationernas brödraskap. En gyllene tidsålder skall komma. Vi har beskrivit spindelväven, sammanvävda murad av trådar, som bildar det invecklade mönstret i en människas liv. Det är vad som händer. Det händer i det stora universum, i andevärlden, i de andliga varelsernas sfärer. Du kan lära av de oräkneliga miljonerna stjärnorna på himlen att du är en del av ett vidsträckt helt och evigt liv, att livet fortsätter och att du, om du har den rätta inställningen, och om du handlar som du bör, färdas stadigt ditt liv mot den gyllene verkligheten. Grottan i bergen. Människan är inte van vid att uppnå materiella fördelar eller framgång utan hårt arbete och stora ansträngningar. Samma regler gäller för andligt framåtskridande. Ingenting kommer till den late, men ovärdeliga skatter väntar den brinnande ande, som vill sträva ihärdigt framåt i sitt sökande efter sanningen. När jag tänker på andlig utveckling frammanar jag för min inre synsfinksen, vilken dels är ett fyrfotig djur, dels en fågel och dels en människa, och som symboliserar människoandens förmåga att höja sig på meditationens vingar bort från materien till medvetande, sfärer, som omfattar all kunskap och all visdom. Denna symbol var Jemens Aem för människorna i Atlantis, Maya-folket, egyptierna och andra gamla folk. Det bevingade djuret, den bevingade människan eller den bevingade solen har man funnit i tempel, vilka fortfarande finns i behåll i olika delar av världen. En av monolitärna i stencirkeln i Kanakibretanji har formen av en väldig fågel eller ett bevingat djur. Alla dessa symboler visar att människan under sitt jordeliv ska höja sig från den jordiska naturen till de högsta mysterierna. Mysterieskolorna har i alla tider förmedlat denna kunskap, vilken endast kan vinnas genom ren levnad. SOS sätter människan i stånd till att svinga sig upp till högre världar. Men sådana själsresor kan endast företagas efter mycket möda och ständig ansträngning. Somliga av dessa uppgifter möter oss i våra dagliga erfarenheter, andra kommer till oss i den träning i själslig disciplin, som krävs före invigningen. Men när medvetandet har befriat sig från den lägre naturen, är själen fri att upptäcka det tidlösa universum. Den får erfara glädjen i livet, i de högre världarna och kan föra med sig minnet av dessa erfarenheter tillbaka till jorden. Poeter, filosofer, visa män och helgon i alla tidsåldrar har färdats i ljusets riken och upptecknat de sanningar som de upplevt där. Till att börja med undervisades jag i den rätta metoden för meditation av en lärare från Orienten, vilken fyllde min själ med sitt ljus och sin kraft. Jag lärde mig att höja mig genom huvud, chakrat till subtilare världar och där läsa de eteriska uppteckningarna av tidigare liv. Om sökaren inte har tillgång till en sådan lärare, är det svårare för honom att snabbt och medvetet höja sig till ett högre plan. Sinnet måste först bli stilla, och ett tillstånd av inre frid etableras. Det måste finnas en medvetenhet om Gud, eller av ren kärlek i ens allra innersta. Kroppen måste vara upprätt. Händerna knäppta över solarplexus eller med de böjda fingertopparna vilande i mitten av bröstet i nivå med hjärtat. Andningen bör vara djupare än vanligt. Vid varje inandning bör sökaren föreställa sig en stråle av rent vitt ljus, som strömmar in i kroppen från en sol eller stjärna och vid utandningen se hur det stora vita ljuset strålar ut från kroppens centrum. En avtalad, tyst bön bör stiga upp från hjärtats inre och innesluta mänskligheten i kärlek och frid. Medvetandet hos den som utstrålar ett sådant ljus och en sådan kärlek höjs automatiskt, och själen, befriad från det jordiska sinnets begränsningar, kan höja sig genom de astrala till de mentala och himmelska tillstånden. Sedan jag övat mig i meditation en längre tid, tog White Eagle mig med till sitt hem. Det tycktes mig som om jag svävade allt högre upp liksom en fågel. Tillsammans färdades vi genom töcken och dis till vad som föreföll att vara en enorm höjd. Så klarnade dimman, och vi befann oss vid stranden av en stor sjö strax efter soluppgången. Nu var luften kristallklar, solen värmde både marken och oss. Bergens väggar reste sig brant från sjön och morgonens skuggor gav löften om strålglans med den ljusnande dagen. Tystnad och frid rådde i våra själar. En näverkanot med förockaktig graciöst formade, väntade oss i vattenbrynet. Vi steg ner i den och gled över det blå vattnet, som var så klart att man kunde se sjöbottnen. En hel annan värld uppenbarade sig för mina ögon, ty där nere i vattnet växte plantor med små blommor och där låg färgade stenar som glänste likt ädelstenar. När jag såg upp, såg jag barrträd på stranden som vi färdades mot. De växte i mörkgröna grupper på bergssidorna. Och jag kunde nätt och jämnt urskilja en stig som slingrade sig mellan dem. Innan vi börjar vandra uppför, sade White Eagle, ska vi vila och förfriska oss. Han tog min hand och ledde mig till en grotta, en viloplats med silversand, som var beströdd med mossa, små växter, utsökta snäckor med två viloplatser urholkade efter mänskliga former och med kudar av grön mossa för huvudena. Ett källsprång sipprade genom en naturlig kanal ner mot sjön. Vi kupade våra händer och drack av det kristallklara vattnet. Vi satt vid ingången och blickade ut över den stilla sjön, medan vi tog emot det ljus som strålade ut från hela naturen. Jag hade ingen annan önskan än att få stanna på denna vackra plats. Är det här himlen? Frågade jag. Det är himlen för dig just nu, svarade White Eagle. Men himlen är stor. Du kommer att upptäcka många himlar. Alla platser där du finner fullkomlig harmoni och där du är medveten om enheten med kosmos, är himlen. Då behöver vi inte fara långt från jorden för att finna den. Nej. Himlen är ett tillstånd av medveten lycka, förverkligad i olika grader i själen. Den finns överallt där du är lycklig i förhållande till måttet av ditt medvetande. Du kanske tror att himlen är långt borta, men det var Guds mening att människan skulle leva i himlen redan på jorden. När han skapade liv, försatte han människan i ett tillstånd av salighet. Det är sorgligt att människan förlorat denna hemlighet och nu måste genomleva otaliga tidsåldrar med att försöka återfinna den. Kommer det att lyckas för dem, när de har fallit så lågt? Ja, men bara genom smärta och den glädje som mänsklig kärlek kan bringa. Människorna undrar varför Gud tillåter lidande. Skälet är att människans ande väcks genom lidande och det långa äventyret med att återvända till himlen börjar. Jag antar att hon måste gå ensam, White Eagle. Nej, mitt barn, inte hela tiden. Det finns platser där dina andliga följeslagare kan sluta sig till dig, platser där själen kan vila en lång period i gemenskap och lycka. Vi begav oss iväg på stigen, och när vi hade gått ett stycke, började jag förstå vad han menade. När jag såg tillbaka, såg jag olika liv jag hade levat. Somliga var välsignade med mänsklig gemenskap när jag hade givit helling, skönhet och lycka till världen. Somliga var mörka och i avsaknad av sol, ytterligt själviska och olyckliga liv. Ja, sade White Eagle, som läste mina tankar, det är synd att människorna ska gå miste om så mycket på grund av självrådighet. Vi klättrade vidare. White Eagle förde mig i meditation till snöklädda höjder, där vi omslöts av ljus. Nu befann jag mig i mästarens asram, i ett D-format rum vars ena ända hade formen av ett altare, medan den längre, bredare delen med ett fönster mitt emot altaret, var möblerat som en arbetsrum med väggar klädda med böcker och en persisk matta på golvet. Ett runt tebord var dukat med kinesiska skålar och jag lade märke till två kinesiska stolar. Den ena var ovanligt graciös, och på den satt en tibetan i djup meditation framför altaret. Han var klädd sin ordens gula munkdräkt. Hans ansikte uttryckte outsäglig frid, oändlig visdom och en charmerande humor. Framför honom stod en gyllene Buddha i naturlig storlek. Jag såg inte bara den solida metallen utan också ett eteriskt ljus, som strålade ut från gestalten med en sådan värme att det liknade eldflammor. Tibetanen förblev i kontemplation en stund, varefter han återvände till sitt vanliga medvetande, reste sig och kom fram till mig med utsträckta armar för att hälsa mig som en gammal vän. Visserligen hade jag börjat vänja mig vid omgivningen, men han måste ha sett att jag var påverkad av dess styrka och skönhet, och han gjorde därför allt vad han kunde för att jag skulle känna mig till fred så glad i hans närvaro. Han ringde på en tjänare, som kom in och serverade teskålarna. Han gick ut igen, och jag bjöds att sitta mitt emot min värd, som räckte mig en skål med den gyllene drycken. Jag har aldrig smakat något sådant, varken förr eller senare, det var en magisk dryck. När jag läppjade på den, kände jag ett ljus glöda i mitt hjärta. Min kropp slappnade av och kändes lätt och stark, tyngd och spänning försvann och livet pulserade genom mig. Jag kunde tänka med absolut klarhet, rummet. Böckerna och möblerna såg om möjligt mer harmoniska och vackrare ut. Med högra handen under min vänstra armbåge reste min vän upp mig och ledde mig till fönstret. Det som du ser, sade han, är en manifestation av den eviga närvaron av de upphöjda och visa mästarna, som skyddar och styr över jorden. Bakom all hetsighet och passion, bakom skönhet, glädje och sorg i det liv som innebär människans utveckling, finns den eviga fadernmodern. Skaparen bevakar människans värld, medan mindre gudar lever tidsålder efter tidsålder bland dessa tysta bergstoppar fjärran från världens larm, där människor dödar varandra. De är representanter för Guds lag, varigenom människan utvecklas från omedvetenhet om Gud, till Guds medvetande. Makten är den högstes. Men dessa varelser ingriper aldrig i människans handlande, de ingriper aldrig för att förhindra hennes misstag. Tyder genom dem som hon får kunskap om livet på jorden och i himlen, och lär känna sig själv. Gudarna ser i mänsklighetens smärta en gradvis utveckling av den individuella och kollektiva anden. De ser raser födas och dö, nationer höja sig och falla, cykler återvända. De ser hur myriader av själar kommer till jorden, hur de strävar till höjder av fuleländning och sedan, när ändamålet med inkarnationen uppfyllts. Ser de deras befrielse och fortsatta färd mot frihet. Erfarenheterna har bringat dessa själar gudsmedvetande, det slutliga pris de vunnit efter oräkneliga år av möda på jorden. Nu tystnade tibetanen och vi föll in i amrytmen, det ljud varifrån livet kommer och till vilket det återvänder, det ord i varje hjärta som ensamt kan skänka människan fullbordan. Vi tycktes vara en del av livsströmmen, det absoluta medvetandet. Tidsåldrarna låg öppna för min syn. Jag såg religionerna växa och försvinna, kulturernas uppkomst och fall. Jag såg vetenskapen avslöja sina hemligheter, och jag såg kontinenter störta i havet. Jag såg cykler avslutas och hur mänskligheten kämpade på sin färd genom dem mot ljuset. Sedan visionen hade förbleknat frågade min vän mig om jag, efter vad jag hade sett, kunde finna att mitt eget jordeliv med dess begränsningar och svårigheter var mödan värt. Jag sade att jag kände mig ödmjuk och djupt tacksam över att ha blivit skapad som en del av Guds härliga kungarike. Hur kunde vardagens små bekymmer få plats i ens tankar inför kosmos storslagenhet? Nu förstår ni, sade han, varför era ledare så ofta försäkrar er om att allt är väl. Viloplatsen på berget kallades Vita korsets grotta, och jag fann ofta vägen dit utan White Agles hjälp. Men jag fann honom alltid väntande på mig i ingången, och så är det alltid vid färder i andevärlden. Vi går silverstigen upp till berget. Men ansträngningen att klättra är ingenting mot vad den skulle ha varit i den fysiska kroppen, ty den är mer lik en uppstigning med en linbana. Den har ofta påmint mig om sagan där jag klättrar upp för bönskälken och kommer till jättens kungarike. Jag tycker mig färdas uppåt i en osynlig vagn och komma till en ny värld, inte alltid densamma, men livet där visar vad livet på jorden skulle kunna vara. Det är nästan omöjligt att beskriva det, ett medvetande tillstånd, ett tillstånd som inte bara är fantastiskt, utan också där anden inspirerar till alla händelser i livet. Det liv som har varit och som fortfarande försiggår. White Eagle och jag har ofta klättrat upp till berget och befunnit oss i ett liv som levdes på jorden för länge sedan. En arkeolog sammansätter spridda fakta och framlägger en berättelse om ett förgånget levnadssätt, och han blir inte motsagd. Varför skulle inte det förflutna kunna rekonstrueras av fragment, som forskare finner under sina upptäcktsfärder i högre områden av medvetande? Man har sagt oss, och vi tror att det är så, att ingenting i universum går förlorat. Varenda atom av materia finns kvar, den bara ändrar form. Sådana glimtar av det förgångna, som jag haft förmånen att få, är inte bara glimtar av hågkomster som kommer och försvinner. Jag kan återkalla dem i minnet. Jag återför enas med vänner i förflutna liv, och ibland känner jag igen dem som följeslagare i mitt nuvarande liv. Det förflutna är inte den tillslutna bok, som det var menat att vara. Minnen därav är invävda i vår nuvarande personlighet. Det är säkerligen till stor hjälp för oss att ett subtilare medvetande väcks inom oss, som kastar ett klarare ljus på oss själva sådana vi är och som driver oss till fortsatta ansträngningar. Det är egoismen, säger White Eagle, som spärrar vägen till mysterierna. Det är materialismen som stänger den gyllene porten till verklighetens värld. Det kom en dag då vi besteg berget och trädde in i det universella templet. Jag har inte ord nog för att beskriva storheten, skönheten, högtidligheten i detta universella tempel. Jag kan bara säga att jag strax kom att tänka på graciösa björkar, vars stammar bildade pelare och dess grenar utgjorde det fina flätverket i taket. En djup tystnad omslöt oss. Vi såg ut mot fjärran, himmelska platser genom fönster skuggade av träd. Det tycktes faktiskt som om fönstren hade en magisk inverkan på min syn, ty jag kunde se in i riken av allt större härlighet. När jag hade anpassat mig till omgivningen hade en del människor samlats. Till att börja med kände jag inte igen dem, men allt eftersom minnet vaknade kände jag igen dem alla som vänner i mitt nuvarande liv på jorden och vad mera var. Jag visste nu att de var trogna följeslagare till min ande genom tidsåldrar på jorden och i himlen. Sedan fick jag bevittna en ritual som ständigt företas av de själar som är redo för invigning till det vita broderskapet. Vi stod framför ett stort altare som strålade av ett gyllene ljus och när mina ögon förmådde att blicka in ljuset, såg jag Kristus gestalt. Från hans hjärta sändes en gyllene ljusstråle, som lindades runt min handled och som sammanbundit min hand med min följeslagares. Sedan såg jag en kalk på altaret, som var omgiven av ljus, den heliga graal. Osynliga händer förde den till mina läppar, och jag tog emot den heliga nattvarden tillsammans med Kristus och den broder till vilken jag var bunden med den gyllene strängen. I detta upphöjda medvetande tillstånd kunde jag urskilja diffusa men bländande gestalter av den stora vita Lodgrens bröder, som fyllde templet med sin strålglans. Nu kunde jag helt klart se att när själar är förenade i ett sant brödraskap, kan ingenting, vare sig tid eller avstånd, död eller förändringar, skilja dem åt. Åter och åter under tidsåldrarna möts de och minns varandra, även om minnet kan vara vagt på jorden. Vi utgör i sanning och för alltid, en enda familj, och vad den ene gör av gott eller ont har inflytande på alla de andra. Det är då av yttersta vikt att bröderna ansluter sig till universums stora arkitekt och hans plan. Byggmästare i hans tjänst får inte försumma att planera för mänsklighetens på nytt födelse. Nu såg jag det svarta och vita, det goda och det onda i mina egna förgångna liv, och jag förmodar att de svarta och vita rutorna i golvet där vi stod, redo för invigning, symboliserade detta. Det var medan jag befann mig i detta upphöjda medvetande tillstånd som jag med hjälp av de invigda i minnet fördes tillbaka till ett liv jag hade levt som indian av Maya-rasen. Denna erfarenhet återupplivade en serie av händelser, och när jag återkallar minnet av mina följeslagare och händelser i detta föregående liv, insåg jag att jag då lade grunden till hela mitt livsverk. Med hela livet menar jag min själs på varandra följande inkarnationer. Det var för den skull som jag fick förmågan att återuppliva dessa minnen. Ännu idag kan jag känna igen några av mina följeslagare och bröder från dessa Maya-dagar, och de samarbetar fortfarande med mig för att fullborda den heliga planen att hos människorna återuppväcka den gamla visdomens förlorade hemligheter. Min hågkomst av tidigare liv har till enda mål att visa att de invigda fortfarande vägleder och hjälper mänsklighetens andliga utveckling. I den befjädrade ormen. Minnestas hem. För många år sedan levde vissa tidiga maya-indianska stammar vid en biflod till Amazonfloden under Anderna. Man vet mycket litet om dessa gamla folk, deras historia, vanor och civilisation. Fastän jag i minnet kan återkalla de viktigaste händelserna av mitt liv lika tydligt som jag kan minnas händelser i min barndom i min nuvarande inkarnation. Av någon anledning framstår scener från förgångna liv klarare i form, färg och detaljer, än erfarenheter i min nuvarande inkarnation. Ju mera avlägsna i tiden desto klarare i mitt minne. Jag vet inte hur lång tid det tar för klimatet och vegetationen i ett landskap att förändras, men jag ser min dag i ett halvtropiskt land under en djupblå himmel, ett rikt och fridfullt land likt paradisets örtegård, och den stora floden var säkerligen Amazonfloden. Vi kallade dalen Vilomej som betyder, fridens ande är alltid med oss. Min fars hem var en lång, låg stenbyggnad av ovanlig stil. Med många rektangulära fönster och dörrarna rätvinkliga som en triangel. Mönster i sten dekorerade byggnaden, särskilt runt dörrarna och fönstren. Blommande klängväxter klättrade över portvalven. Olika slags frukter hängde i klasar på buskar och träd, som växte i kringmurade gårdar runt huset. Detta mitt hem kan mycket väl kallas ett palats, ty min far var hövding och kung. Familjen, som bestod av min far och mor med deras fem barn, bodde i huvudbyggnaden i mitten. Jag minns min mor som en ovanligt vacker kvinna, mild, klok, kärleksfull och älskad av alla. På den tiden vördades modern i hela landet, och särskilt kungens maka, därför att hon var mor till hans barn, emedan hon tänkte svara utrustad med samma egenskaper som den högste, min mor. Som själv var dotter till min fars företrädare hövdingen Bettet, hade blivit fostrad och utbildad som det anstod hennes ställning. Den andliga träning hon fick genomgå var ovanligt sträng, fastän den förmedlades på ett vist och kärleksfullt sätt. Jag var den äldsta dottern och hade fått namn efter henne. Min nästa. Sedan kom en bror, två systrar och sist min bror Dovan, som hade en hedersplats i familjen i sin egenskap av medarvinge till tronen. Från palatset hade man utsikt över vårt indianska samhälle utefter dalen och på bergsluttningen. Från min favoritplats på trappan, som ledde till en inre gård i hövdingspalatset, kunde jag se grupper av små hus i vit sten byggda på samma sätt som palatset, vart och ett med skulpterade dekorationer runt fönsterramarna och alla med den vinklade dörren. Buskar och klängväxter frodades, bärbuskar, fruktträd och vinrankor uppfyllde trädgårdarna. De kungliga ägorna sträckte sig tvärs över dalen och upp mot berget. Otaliga lantarbetare, byggnadsarbetare, skrivare, tjänare, skräddare, vävar liksom präster och tempeltjänare bodde på egendomen, var och en med sitt stenhus och ett stycke jord. Bosättningen var inte olik en trädgårdsstad i livliga färger och skönhet. Dalbotten var ofta täckt med vilda blommor.